Välkomna till 24-7, en podcastserie om beredskap med mig, Niklas Lavast. I denna podcast intervjuas producenter, företagsrepresentanter och andra sakkunniga inom beredskap. Vad händer om strömmen försvinner? Vem kontaktar man ifall vattnet försvinner? Vem sköter djuren om producenten insjuknar? Bland annat detta ska vi reda ut i denna podcast. Denna podcastserie produceras av Österbottens Svenska Lantbrukssällskap inom projektet Beredskap i Österbotten. Hej Markus och välkommen till podden.
Hej, hej. Tack för det.
För någon som inte känner dig, så vem är du och från vilket företag kommer du?
Nu jag jobbar som vd på Epo Potatis. Det är egentligen, jag har jobbat här i 6 år med det här och det här. Bor i Vasa och jobbar i Epo på en potatisförädlare.
Du sa du är på Epo Potatis, så vad är ni för typ av företag? Alltså, i vilken utsträckning?
Ja, vi är ett odlarägt företag och vi förädlar potatis, det vill säga vi tar in en rätt så betydande mängd potatis från odlare och vår uppgift är sen att förädla den där potatisen. Det betyder att vi skalar den eller kär den i bitar, skivor och så kokar vi den så att restauranger och livsmedelsindustri så kan använda den enkelt sen i sin tillverkning eller då man äter lunch.
Om jag säger beredskap, så vad säger du då?
Ja, det har blivit mer aktuellt, om vi säger på det sättet, att det är ju något som man har varit tvungen att tänka på nu helt under sista tiden.
Hur ser företagets beredskapsplan ut?
Vi har ett sådant system då vi är en livsmedelsproducent, så det betyder att vi måste ha sådana, vad man kallar för certifieringar. Vi har sådana, det är något som heter ISO 2200 och ISO 1401, och de här systemen så innehåller det är ett ledningssystem och det här, man kan säga att vår beredskapsplan är insatt i det här ledningssystemet. Så det finns så kallade sådana här styrdokument och i dem så finns sådana här riskhanteringssaker och sånt. Så det finns inte ett dokument som heter beredskapsplan hos oss, utan det finns insatt i vårt ledningssystem.
Vilka hot skulle du vilja påstå ni har då? Jag tänker på råvaror och sånt.
Ja, vi är lite speciellt företag på det sättet att vi är så nära den här odlingen. Så det är ju klart att våra risker är dels företagets egna risker, men också om det händer någonting med odlingen. Vi är ju helt i blåsten om inte vi har råvaror till exempel. Så vi hamnar lite att tänka också på odlingens risker samtidigt. Så det finns nog minsann olika saker att tänka på när det gäller beredskapen. Förstås är det ju så att vårt ansvar är ju det egna ansvaret, bolagets eget. Men vi har en koppling till odlingen och vi har ju en odlingsrådgivning som jobbar nära odlingen. Så det är ju, man kan säga att vi är ganska intimt sammankopplade med odlingen.
Vi tar en vanlig dag då och elektriciteten försvinner. Hur ser det ut då på företaget?
Det blir ju nog genast bråttom därför att vår produktion, man kan säga att produktionen kör nästan hela tiden i 3-skift. Och det stannar om inte vi har el. Så det är kanske det första akuta. Att som tur så är det ju inte så hemskt ofta och så hemskt långvariga framförallt som vi har haft. Att det är såna korta knyckar som kan hända någon gång. Men att det betyder ju enast att det är liksom, man måste vidta åtgärder om man säger på det sättet. Så det stannar den här produktionen och det här vi är tvungna då att beroende på längden på det här stoppet så kan det betyda att vi kan kapsera produkter till exempel som inte kommer ut ur linjen tillräckligt snabbt. Så helt konkret.
Ser du på vattensidan då? Vilka hot finns där och hur ser vattenförsörjningen ut?
Vi har ju en lokal vattenleverantör som finns nära oss. Det är ju hemskt sällan det skulle vara något problem med vatten som tur. Men att skulle det vara så att det är någonting så har vi ju ett reservsystem där vi kan få in vatten via tankbil och sånt. Som tur, under min tid har vi ju inte hamnat att använda det. Men att det måste finnas en plan B på nästan allting. Så det är nu egentligen det att den är ju också kritisk förstås för oss, det där vattnet.
Det har varit flera svåra år nu det här senaste året med både coronapandemi och nu krig som närmast här. Och hur har företaget klarat av coronapandemin som du började med?
Det var ju ganska, jag tror alla företag hamnar att liksom tänka till ganska mycket och faktiskt nu det här göra mycket saker. Att vi klarar det, nu kan man säga att vi klarar det bra, men att, och vi kanske klarar det bättre än många andra. Jag förstår att det fanns företag som har haft riktigt mycket problem, men vi har nog hamnat, vi gjorde ju såna åtgärder då, till exempel att vi det här, alla nästan införde ju distansarbete delvis, där det fanns möjlighet att folk var mycket mer liksom borta från arbete om det behövdes. Och det här, om man var sjuk så har man ju inte fått komma alls till jobbet, utan man har liksom haft en låg tröskel att hålla folk hemma. Så gjorde vi så att vi separerade skifterna från varann. Att normalt hos oss, det skiftesbyte, så träffas ju folk och de pratar. Men att vi gjorde det så att vi under en period så träffades de inte alls. Och vi minskade liksom på, eller vi ökade på avstånden i kafferummet och hade handdeci och allt det här. Så, som många andra gjorde också. Att inte var det ju på det sättet några konstigheter. Och hemskt mycket gjorde vi så att vi talade med andra företag att hur de... Och så följde vi media. Det var jättebra information om vad de här råden var. Och vi hade ju något sådana fall att vi fick spridning. Och då har vi ju som tur en jätteflexibel personal. Så vi lyckades stuka om det, så man kallade in någon annan. Och några personer bytte uppgifter. Så någon som kanske jobbar i lagret i produktion mitt i allt och så här. Så vi klarade det. Så vi klarade det utan att måste ha som till exempel stängt. Eller att vi inte skulle kunna producera. Att i vår typ av företag så är det nog den här produktionen som är det viktigaste. Den rullar ju på hela tiden, utan människor går det inte. Att sen kontorsjobbet så kan man göra på distans och där kan man lappa varandra på ett annat sätt. Och förstås lagre en annan sak också, att där är det hela tiden finns det att göra. Men att nu klarar vi väl det ganska bra sist och slutligen det där corona, så här efteråt.
När man tar beaktade då, att ni har mest... Horeca-sektorn som kunder, så det blev ju ganska avstängt där.
Ja, no, det påverkade efter efterfrågan. Att det var så att det gick ju, jag minns ju det ganska bra det där. Det var 2020, så vi var på en mässa i Helsingfors, på gastromässan. Och det var just då som det började spridas det där. Så den mässan var sån att det började ryktas efter andra dagen att det kommer att stängas det här. För att det var liksom, samhället började stänga ner då. Och så blev det att de avbröt mässan och alla for hem. Och så var det inte någon mässa på ett par år efter det. Det var liksom ganska så där dramatiskt på det sättet. Och efterfrågan så gick ju i väggen helt, så det stoppade nästan helt den här horeca-efterfrågan då under en kort period i april och maj. Därför då var det ingen som visste riktigt hur liksom, om folk kommer att köpa och restauranger var nedstängda och sånt. Men sen så, inte var det ju helt, det var ju inte som något 100-0 för oss, utan det gick ner betydligt, men ändå så hade vi som tur olika typer av kunder. Samtidigt så har vi ju industrikunder som till exempel gör färdigmat, och deras efterfrågan ökar samtidigt. Så som tur hade vi flera kunder, så det var inte liksom sådär totalstopp, men att det blev nedvridet kan man säga. Att vi hade en mindre mängd och vi hamnade nog att permittera folk under en period där 2020 också tyvärr då i början. Men att sen efter det så återhämtade sig sakta, och nu är vi ganska på normalt, eller egentligen helt på normalt för tillfället.
Det är omöjligt att förutspå och kunna förebygga en sån där sak som just coronapandemin, men vad tog ni med er?
No, det är ju just det här sunda förnuftet egentligen på det sättet att kanske just med handhygien och avstånd, det finns ju både maskar och det här handdeci på jobbet. Om någon är sjuk till exempel har jag märkt till förkyld, man ska ju inte överhuvudtaget komma till jobbet då, men att det är sådana fall att om någon har hemma haft till exempel någon som har kunnat vara sjuk, så har de haft mask på frivilligt utan att man har behövt säga om det. Att folk har liksom kanske kunnat börja liksom komma ihåg de här sakerna. Och det fanns ju något fall, corona här just nu i årsskiftet också, så då var det som ganska enkelt att påminna att nu gör vi som vi gjorde förr. Man hade lite som i ryggmärgen det där. Att kanske folk just tänker på det här avståndet och just kanske skaka hand mindre, märker man på möten. Man skakar ju inte hand kanske så ofta mer när man kommer, speciellt om det är bekanta människor. Förr var det ju alltid att man skakar hand och klappa om varandra och liknande, men det är ju mindre sånt nu kanske.
Hur förberedda anser ni att företaget är mot cyberattacker? Vi har pratat om det tidigare här i den här podden, och det är ökande och hotet är ökande.
Ja, det där är nog ganska svårt att det är så specifikt. Alltså vi har ju vår IT-sida, vi har ju ett samarbete med en sån här IT-operatör som vi har regelbundna möten med, och vi har ju vissa brandmurar och liknande som vi går igenom, som vi har lite höjt på. Men att det är ju, jag har den uppfattningen att det är jättesvårt att värja sig för alla möjliga attacker. Att det kommer så plötsligt och det här, att nu är vi på något sätt är vi förberedda. Och vi har ju en sakkunnig som sköter vår IT, och vi har servrarna liksom utlagda i moln och så här. Men att flera stycken och backup och sådant. Men att ändå förstås ska man inte säga att vi är på något sätt skyddade helt, utan risken finns alltid.
Och som jag nämnde här tidigare så var det alltså under de här senaste åren så har det varit två olika saker. Och nu har vi ju gått lite igenom pandemin och så kom ju kriget i Ukraina och insatsmedlen har blivit dyrare. Vi tänker på energi och bränslen och allt och det drabbar ju förstås jordbrukarna hårt och också er förstår jag. Hur tampas ni med pågående nu?
Ja, no, det är det följande att det har nog varit ganska mycket, som du säger, kris och krig, det vill säga först corona och sen nästan direkt kom den här kostnaden. Vi märkte att de här kostnaderna började öka. Att på kostnadssidan är det ju så för bolaget att vi är tvungna att höja priserna i takt med att kostnaderna höjs, för annars så finns inte något alternativ riktigt, att då får vi stänga småningom om inte vi ska göra det. Men att som tur har ju marknaden nog kunnat liksom förstått det, för det här, alla har ju samma situation, också handeln och livsmedelsindustrin har ju samma höjningar själva, så det har ju inte på det sättet varit kanske nu någon stor liksom oklarhet med det där. Ända är det förstås att de här kontraktsperioderna som kan vara långa och fasta, att när de kan höjas har varit som en fråga. Och sen förstås har vi ju förståelse för odlingsbiten, att vi har ju höjt på råvarupriserna nu till odlarna också, att båda måste klara sig i vårt fall, alltså både odlare måste kunna odla och måste kunna producera också nästa år för att vi ska kunna ha en produktion och bolaget ska klara sig. Och som tur så det här har vi ju ganska bra kommunikation i och med att vi har odlare med i styrelsen också här, så jag skulle påstå att det i det här läget har varit kanske en styrka för oss, att vi har kunnat ändå diskutera hela tiden om det här läget. Men att nu var det ju det här Ukraina-krisen kom, så jag minns det ganska bra det där, att en av de första sakerna som vi gjorde som vi har behövt göra på länge var att vi var i vårt befolkningsskydd med vår produktionschef och det här kollat allting är på plats och att luftkonditioneringen funkar och testa lite ifall det skulle bli aktuellt. Att till exempel sådana saker så fick man börja mitt i allt fundera på som inte man kanske skulle ha behövt göra tidigare.
Hur fungerar logistiken under störningssituationer? Alltså både hur råvaran kommer in och hur den färdiga produkten levereras?
Mm. No, i vårt fall är det ju så att råvaran kommer ju in under den så kallade intagningen mest. Att odlarna kör ju själva med traktorer främst till oss, den där råvaran. Och det är ju då ett stort antal odlare, 40-50 odlare som kommer. Så det är ju inte liksom att en har problem, så det skulle vara om bränsletillförseln till exempel eller liksom brännolja eller något sånt skulle vara helt slut, så då kunde det vara problem. Men att den är ganska utspridd och den ser under en kort period, sen lagrar vi den här potatisen då under vintern och våren när vi producerar. Och sen får den ut till kund med det här långtradare främst nu till huvudstadsregionen där nästan alla lager finns och alla kunder. Och det är inte våra egna bilar, utan vi har en sån här samarbetspartner som har hemskt många olika bilar. Och vi känner ganska bra till de här olika transportbolagen. Skulle det vara så att en har problem, så kan man bra använda en annan. Att det kan ju bli ändringar då i tidtabeller och rutter och sånt. Men vi är ju inte speciellt oroliga för att transporterna inte skulle funka. Det skulle vara då ett sånt läge att hela landet har samma problem samtidigt.
Hur skulle du säga att kunderna ser på potatisen i dagsläget? Har det ändrat någonting under coronapandemin eller annars bara med tanke på världsläget att de har insett vikten av den?
Men ja, nu skulle jag säga det att man uppskattar ju mera inhemska livsmedel för tillfället, eftersom vi har märkt att det som är kommer långt ifrån så är inte så leveranssäkert, att det kan hända att det blir störningar och problem. Och annars också är ju potatisen ganska bra livsmedel, det är ju har bra näringsvärde och är liksom ett miljövänligare alternativ än många andra livsmedel. Så jag tror nog, vi försöker ju påminna om det här alltid för våra kunder, och jag tror nog att folk har lite kommit ihåg potatisen på nytt på något sätt. Och det är ju som sagt jätteviktigt att det finns inhemsk potatisodling och produktion, för att det här, någon dag kan det hända att det är inte självklart att det ska finnas. Och då märker man nog av det minsann, för det är ett av de viktigaste råvarorna vi har på lunchborden idag.
Du sa det där att det inte alltid garanterat att det kommer finnas i framtiden. Så hur ser dagens odlare på produktionen? Hur låter det runt omkring?
Jag skulle säga att största oron gäller ju de här kostnadsökningarna. Att man liksom har en lönsamhet i odlingen så att det kan fortsätta. Men att överlag så det är kanske också sådana frågor som generationsväxlingar och sånt här. Att det är lite varierande läge. Jag skulle inte säga, då vi har diskuterat med våra odlare, att det skulle vara jättenegativt. Men att nu är det ju en lite så här nedstämdhet på grund av alla de här sakerna som har varit på sista tiden. Men att det här nu inför kommande säsongen så försöker vi ju samarbeta på det sättet att vi uppmuntrar och försöker få ordningen att hållas. Men att som sagt, största diskussionen gäller just de här våldsamma kostnadsökningarna. Och där så har jag förstått att det kanske till och med finns hjälp att få från statliga understöd och liknande. Så kanske det där åtminstone delvis hjälper upp situationen lite, uppmuntrar lite. Ett potatis, det är det första, brukar man säga alltid. Vi alltid på bolaget då vi är någonstans så brukar vi vara liksom noga med att vad de serverar och fråga varifrån potatisen kommer. Lite sådär halvt med humor. Och det är ju viktigt att man påminner om det. Att det är ett jättebra livsmedel som kan användas på många olika sätt. Och kan också det här återanvändas. Att koka man potatis så kan man steka upp det och laga liksom det jättemycket olika rätter. Så att det är ju det första man kommer att tänka på. Och det här, ät inhemskt är ju kanske en annan sak här. Att det här, som sagt, folk har mycket mer blivit tvungna att tänka på försörjningsberedskapen. Att vi har liksom egen produktion av allting. Att det inte alls någon självklarhet om man missköter och glömmer bort det.
Om vi bortser då från ökande kostnader och energipriser, så vilka andra hot skulle du säga att det finns för jordbrukare i dagens läge?
En sak som man nog talar mycket om, så det är den här klimatförändringen. Att man tycker ju nog att det har blivit mer extremt. Väderlek, alltså att antingen är det kruttort och jättehett eller sen regnade jättemycket på fel tidpunkt och så här att man upplever så att det har blivit mera antingen eller väder och det är ju inte något bra för odlingen. Att på ett sätt är det ju kanske, man ska väl aldrig vara helt negativ, det kan ju också finnas en viss möjlighet också om det går så att man tänker på efterfrågan av potatisprodukter. Att om Mellaneuropa, de stora länder som odlar mycket potatis, att de verkar ju ha jättemycket problem med hetta och torka i Mellaneuropa, så kan det hända att den här odlingszonen flyttar norrut, så att vi har som bättre odlingsförhållanden i framtiden än vad vi har nu. Men att det verkar ju vara så att som biverkan får vi alla de här extremväderna. Och det är klart att inte det är för oss heller, om vi har extrem torka så vill det bli till någonting då heller inte. Att det är nog lite så här, jag skulle säga att hoten här är större än de här fördelarna, men att en sån här fenomen så kan man nog lite notera.
Hur ser det ut då? För man kan ju räkna potatisodling som en specialodling, håller du med?
No jo, den är ganska kinkig, alltså det är ju inte någon enkel råvara. Folk som inte eller jobbar i branschen så kanske inte tänker på det, att den är faktiskt det här, har olika, det är olika utmaningar varje år, finns olika sorter och det här olika fel som behöver tacklas inom odlingen, så det kräver mycket yrkesskicklighet. Och också för oss i bolaget så är det mycket testande och alla partier testas ju så vi vet vad det går att använda till. Så det är det gör potatisen lite spännande.
Och i och med specialodling så kommer det också specialmaskiner. Jag vet inte, kanske ni har på företaget också, men jag tänker kanske främst på jordbrukarna Har ni alls från företagets sida hört nog hur det har varit att få tag på till exempel reservdelar och sånt?
No, överlag så är det ju så att allting är ju, man kan nästan vänta sig att det är problem med allting i dagens läge. Att allting tar länge och har blivit dyrare och finns kanske inte att få. Men att det är ju inte det här hela sådana 100-0 fall, att i vissa fall kan det ju finnas då att om man väljer någon annan, liksom annat alternativ, så kan det hända att det då är lättare att få. Men att man måste ju ta mycket mer tid. Eller att reservera mycket mer tid för allting som ska göras. Att säkert är det ett tips just för att vara i god tid inför nästa säsong. Om det är något som behöver fixas. För det tycks ju ta länge med sånt som förut var självklart.
Vilka 5 tips har du Markus som VD från Jeppo Potatis angående beredskap?
Ja, 5 tips är ganska många. Men att det allra första jag kommer att tänka på nu att beredskap är egentligen sunt förnuft. Alltså att man tänker igenom det viktigaste, det som är mest liksom, som orsakar största problem, om man kan tackla det. Att i det här fallet som vi diskuterar här så tog du upp el och vatten och liknande. Och det här, förstås hälsa är ju en sån här sak och sen sån här helt sån här tillgång på olika saker som behövs. Att det är kanske klokt att det här, lista de här sakerna, eller så gå igenom det. Beroende på hur ett bolag man har, är man många eller bara en. Men i alla fall så kan ju var och en fundera på Och det gäller ju till och med hushållen, att man har ju talat mycket om att det är bra att ha kontanter och ha kanske lite dricksvatten och sånt här. Så det är ju inte någon raketvetenskap, utan egentligen är det att ta den där tiden att fundera igenom vad man inte kan, helst vill vara utan.
Tack Markus för att du tog dig tid och kom och berätta om hur det ser ut från er synvinkel.
Tack själva för att jag fick komma.
Du har lyssnat på podcasten 24/7, en podcastserie om beredskap med mig, Niklas Lavast. Podcasten produceras av Österbottens Svenska Lantbrukssällskap inom projektet Beredskap i Österbotten. Tack för att ni lyssnat.